Nu står vi här igen. Och jag har satt upp en bild på stjärnhimlen, eller en mycket liten del av stjärnhimlen genom filmen eller fotograferad genom ett teleskop. Stjärnhimlen. När jag tittar på stjärnorna en sån där riktigt klar dag, natt förstås, en klar natt, så då brukar jag alltid mina tankar gå tillbaka till precis till samma sak. Varenda gång så kommer jag ihåg när jag var liten pojke och bodde i Tanzania, så gick vi, när vi var på svenska skolan, internatskolan, så gick vi till ett berg. Det såg ut som en jättestor sten, som om den skulle ha fallit från himlen och stack upp ovanför det ganska släta landskapet. Och så gick vi upp dit, och vi brukar gå dit på kvällarna så att det blev mörkt ungefär när vi kom dit. Och jag kommer alltid ihåg det där. Jag tror att jag än idag skulle kunna gå till den platsen och veta inom några kvadratmeter var jag satt. Eller jag låg så här på klippan. Den var varm av solen. Fast solen just hade gått ner, men den hade magasinerat värmen från den här dagen. Och så tittade jag upp mot skyn så här och tittade på alla stjärnorna. Och jag kommer ihåg liksom när den där, på något vis den där gången när jag kände hur enormt stort det är, det här universum. Man låg där, när man tittar, jorden är liksom ett litet sandkorn, en liten, ja, ett dammkorn i rymden. Och så är det så där stort och enormt. Och jag tänkte så där liksom att, ja, det är märkligt att Gud har gjort allt det där. Nu måste han ju vara väldigt stor och enorm. Och varenda gång jag ser stjärnor så tänker jag liksom på Gud av någon anledning. Jag vet inte varför, men det är väl så att jag har alltid gjort det. Vi var till Heureka vetenskapscentret här på sportlovet. Och så låg vi där i planetariet och tittade på enormt fina filmer som de har gjort från rymden. Och de berättar så otroligt häftiga saker om vad som pågår ute i rymden och sådär. Den där speakern berättar och berättar, men på något vis så, de får ju inte säga Gud på sådana ställen. Va? Men ändå så slank det med ibland, skapades. På något vis, när vi tittar på rymden så räcker det inte till ens för vetenskapskommuniteten att helt undvika ordet skapades. Och när vi nu då har en sån här väldigt stor Gud som har skapat allt det där, då kommer ju frågan sen då, men kan han faktiskt hålla reda på allt det här? Kan han faktiskt bekymra sig om mig? Bryr han sig om mig? Vill han mig väl? Och jag tror att det är så här att vår upplevelse av Gud har också lite med att göra vad vi har varit med om i livet. Om vi inte har upplevt så mycket, eller om det är någonting som på något vis saknas när det gäller omsorg, kärlek, när det är någonting som fattas oss, så ibland om vi har varit med om det tillräckligt länge, så kanske vi har svårt att tänka oss att den där guden som är stor och väldig faktiskt skulle bry sig om mig. Därför att vi har varit med om att de som är smarta och duktiga och framgångsrika, som kan saker, de brukar ofta vara väldigt upptagna av det de själva håller på med och inte bry sig alltid så mycket om mig, som kanske inte är en sån här proffs. Men jag vill läsa lite bibelställen, därför att Bibeln har ett väldigt starkt budskap när det gäller den här guden som har skapat allt det här. Vi ska läsa lite om hur man kan få uppleva hans omsorg till kropp och själ. Och vi ska tala lite om helande och förbön och lite sådana saker. Det är kanske inte på det sätt du är van att höra om det. Men jag ska i alla fall ta några ställen. Jakob slår fast en sak i Jakobs brev 1:17. Det är att allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Bibeln slår fast den att Gud, han är alltigenom god. Det är ljus, det är inget mörker i honom. Men hur kommer det sig då att det finns så mycket mörker? Ja, Bibeln berättar ju också om hur det var människan levde nära Gud. Adam och Eva levde nära Gud. Och så fick man för sig på grund av vad den här ormen sa, att Gud kanske på något vis håller någonting för sig själv. Att har Gud faktiskt sagt att ni inte får plocka från det där trädet? Ni kommer inte dö. Det är bara Gud som liksom vill behålla det här med kunskapen om gott och ont för sig själva. Han är rädd att ni ska bli som han. Så ni där, liksom, genast kom den här kilen in. Den här tanken att kanske det är så att Gud bara liksom håller oss så där på mattan. Och han bryr sig inte kanske så mycket. Jag äter av det där och så ser vi vad som händer. Och så vet vi att det gick väldigt illa. Romarbrevet talar om att människan gick miste om härligheten från Gud. Härligheten från Gud. Och jag tror att det onda, det är liksom avsaknaden av härligheten från Gud. Allt det som vi upplever som ont, det är när det har kommit någonting emellan. Så att vi inte ser, så att inte hans godhet når oss liksom. Och de här hindren har vi i väldigt många fall satt upp själva. Vi har väldigt lätt att liksom beskylla djävulen och onda makter för allt möjligt. Och liksom säga att han har så stor makt. Men egentligen makten han har, det är att ljuga och tala om att Gud, han vill nog inte dig väl. Liksom, det är det som han är expert på. Och när nu Gud fortfarande älskar människorna och mänskligheten, så ville han inte ge upp bara för att människan hade satt upp liksom det här hindret emellan. Olydnadens hinder kan man säga. Utan han ville faktiskt föra människan tillbaka till gemenskap med honom. Så han sände Jesus. Det är Jesus som är beviset för att Gud faktiskt älskar oss och vill oss väl. För Jesus sa att jag har kommit för att de ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Jesus kom för att vi skulle få liv. Vad är det som tar bort livet? Jo, det är sjukdomar och död och sånt. Och all ondska liksom. Det är det som tar bort livet. Men Jesus kom för att återförena oss med livet. Det är sant att vi kanske inte får uppleva liksom det här till 100% här på jorden. Men vi har löften om att vi ska få det där överflödslivet också en gång när vi har gått ur den här tiden. Vem är det Gud bryr sig om? Jo, Gud bryr sig naturligtvis om alla. Och han är intresserad av varenda liv. Men han har också på något vis sin blick ute efter den som vill ge sig här till honom, som vill tillhöra honom. Andra krönikabok 16:9 så står det uttryckt så här att till Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Att ge sig hän. Jag brukar känna den där hänförelsen när jag ser stjärnorna. Då vill jag ge mig hän till Gud som är så stor och så god. Gud älskar hela världen. Han hjälper särskilt de som är hängivna till honom. För då är det där hindret inte där. För det var ju det som hände med Adam och Eva, att de var inte hängivna Gud längre, utan de var hängivna sig själva och sina egna planer. Men Gud är inte välvillig bara mot de stora massorna så där allmänt. Jesus dog för hela världen och så där. För vi kristna, vi är jättesnabba att säga, ja, Jesus dog för oss. Och han dog för, ja, han vill oss väl. Han vill oss väl. Men sen när vi ska säga han vill mig väl, då börjar vi lite fundera. Kanske det nu är så att, alltså jag har ju inte förtjänat det. Och jag har ju inte, jag är inte så bra som alla de andra som jag vet att han bryr sig om. De där som har blivit friska när någon har lagt handen på dem till exempel. Att Gud har gjort dem friska. Men jag är nog inte lika värdefull som de där som får vara med om allt möjligt. De där som får så mycket svar på sina böner. De där som har allt det som inte jag har. Men faktiskt, Jesus sa till sina lärjungar, och jag tror att det gäller oss alla, att han tog bilden av de här små fåglarna. Han sa att säljs inte 5 sparvar för 2 öre, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. Han bryr sig om den enskilda människan. Du ska aldrig få den här tanken att Gud bryr sig bara om de där andra. Nej, han har sett dig. Han är så noga med dig att han håller reda på hårstråna på ditt huvud. Det som inte du ens själv, så noga är inte ens de som står och kammar sig i timmar framför spegeln. Inte ens de vet hur mycket hårstrån de har på huvudet. Men Gud vet det. Han är mycket mer intresserad, till och med av ditt utseende höll jag på att säga, än vad du själv är. Men han vill oss väl. Han vill oss väl. När vi talar om helande, som vi gör den här månaden också, så ibland så har vi en tendens att på något vis isolera det från andra saker. En del pratar om det finns helande predikanter, och liksom vi talar om det som en avskild sak. Men jag har kommit till det att det helande som talas om i Bibeln, det finns inte där utan ett mycket större paket. Det ingår i ett större paket. Har ni tänkt på det att Jesus, när han kom, han inte bara helade, utan det står att han predikade evangelium om riket och botade sjuka. På något vis så var det någonting som hörde till hans predikande om riket. Det vill säga riket, det är när Gud får göra det han vill. När det är Gud som är på tronen, det är då det händer. Det var därför som när Jesus predikade om Guds rike så botade han också de sjuka. Detsamma var med apostlarna. När de predikade evangelium så bekräftade Gud deras tal genom att sjuka blev friska. Det är inte så att de gick ut och predikade helande och så lade de händerna på, utan de predikade evangelium. Och evangelium, det är ju det goda budskapet om att Jesus har dött för oss. Han har tagit bort det där hindret som Adam och Eva hade satt mellan sig själva och Guds omsorg. Det är därför som det ingår i evangelium att bota sjuka. För att då kan Guds omsorg flöda fritt. Och det är därför som också den helige ande ger den här gåvan till en del människor. Eller ganska många kanske till och med, att bota sjuka. Som det står i 1 Korinthierbrevet 12. Det är en av många gåvor. Har ni tänkt på det? Det är inte liksom en bara gåva. Det finns bara en gåva. Men det talas ganska mycket om det, för att det är ju en väldigt påtaglig gåva att någon blir frisk när vi lägger händerna på dem. Och de går till läkaren och konstaterar att det där, det måste ha varit något fel med provtagningen, säger de oftast. För nu finns det ingenting där. Liksom, och det blir också mycket diskussion, för det är liksom så uppenbart det här med helande. Vi har ju haft diskussion också i media på sista tiden ganska mycket om helande. Och en del är lite rädda därför att de säger att tänk om människor börjar tro att de ska bli friska, så blir de inte friska. Och så låter man det bekymret liksom sätta lock på, så att man inte ens vågar be för de sjuka. Men att det är en del av evangelium. Så när Jesus skickar ut sina lärjungar, så står det i Markus 16 och 15 till och med 18 att, och han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Evangelium innehåller det här. Det innehåller mycket mer än bara att be för sjuka. Det innehåller också hälsa till själen. Och det innehåller Guds beskydd. Det är inte så, här står om att dricka dödligt gift. Det är ju inte så att vi liksom ska leva på dödligt gift. Utan det är när vi råkar få i oss någonting. Så, när vi är där i Guds ärende, så det finns många bevis på att människor har liksom blivit beskyddade på olika sätt. Det talas också idag om onda andar. Man är rädd för att tala om onda andar. Därför att antagligen för att det också har talats ganska oförståndigt om onda andar. Men det är ju nämligen så att Bibeln talar om att djävulen har funnits redan från början. Och med honom finns det fallna änglar som också är tillsammans med honom. Men Bibeln talar inte så mycket om den här sidan. Det var inte det som apostlarna höll på att undervisa väldigt mycket om, onda andar och sånt där. Utan jag tror att apostlarnas budskap var det att allt det där är övervunnet därför att Jesus har gett sitt liv för oss. Hans blod renar. Och därför får vi också andens gåvor att driva ut onda andar när de ger sig till känna. Alltså i Tanzania är det jättevanligt när man har möten och gudstjänster där man på något vis väldigt starkt talar om Guds verk. Så då börjar de störa. Det kommer in någon och ropar någonting helt konstigt. Eller de slamrar och lever. Det där har jag varit med om många gånger. Men i Afrika så är man helt odramatisk med det där. Man tar den där människan och går in i ett annat rum och så driver man ut den där onda anden. Och så är det, sen är människan liksom helt vanlig efter det. Jag har varit med om det flera gånger. Och jag var med på konferens en gång och där vi sov. Vi hade lite otur för vi hamnade och sova bredvid rummet där de drev ut onda andan. Så det var lite livligt ibland, va? Där mitt på natten. Men sen kom de här människorna och berättade att vet ni vad? Nu är jag, nu, det är jag som är här nu. Det var jag som var här och skrek igår. Liksom. Och de här onda makterna, det är ju bara för att man har hållit på med spiritism och dyrkan av förfädernas andar. Det är när man öppnar sig då på det där sättet för sådana saker. Men vi ska inte göra det väldigt dramatiskt. Men jag ville ta upp det bara för det står i det här bibelstället att evangelium det är att det finns befrielse också från det där. Och jag tror att det är någonting som finns kanske lite mer än vi tror också här i Norden, men det är under ytan på ett annat sätt. Men vi ska skilja mellan sjukdom och onda andar. Det vill jag också poängtera. Det finns sjukdom och det finns onda andar. Och ibland så kan förstås genom att vi exponeras för onda andar, liksom den som är så att säga väldigt exponerad för den onda världen, kan ju förstås lida av det också till kroppen. Så det finns ett visst samband, men att jag vill bara säga det att jag är inte den som tror att alla sjukdomar är orsakade på det sättet direkt av onda andar, utan det är ett fall, det är en följd av syndafallet. På det sättet finns ju den onde bakom, men att vi har alla i någon mån råkat ut för allt det som hör samman med att vi lever i en fallen värld. Och det är det som det handlar om. Och vi kan råka ut för olyckor, vi kan bli sjuka, vi kan få parasiter och allt möjligt. Det är bara för att skapelsen är i obalans på grund av det som människorna har gjort. Och det som ända sedan Adams tid alltså. Nu har jag talat om att Gud vill oss väl. Och Gud har faktiskt makt. Och han har kraft. Men att jag tror att vi fortfarande ibland tycker att det är lite svårt att veta hur ska jag få den här Guds välvilja att fungera i mitt liv. I form av hälsa, i form av goda relationer. Ja, allt som vi behöver för att leva ett bra liv. Så jag tänker läsa ett ställe, ett lite längre avsnitt. Det är ju så här att vissa delar av Bibeln är ursprungligen talat ord som sen har skrivits ner. Och mycket av det som Jesus undervisar, kanske alltihopa, är ju sånt som folk har hört honom säga. Och så har man skrivit ner det. Och när man talar till människor och inte skriver det direkt, så gör man på ett annat sätt. Och nu ska jag läsa från Johannes 15, de första 17 verserna. Jag ska sätta bara upp en bild på vinträdet, vinrankor. medan jag läser det. För jag tror att ett sånt här ord som ursprungligen talades och inte skrev. Paulus brev, de skrev han ju direkt. Men det här är liksom talat ord. Då är det ibland bättre att bara lyssna och inte se det framför sina ögon. Därför att det var inte tänkt att man skulle läsa det riktigt från början. Utan det, man får en annan dimension när man hör det på det sättet som det berättades. Och nu står det så här i Johannes 15, 1 till och med 17. Jesus säger: jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Till utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, till allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består. För att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er, att ni ska älska varandra. Jag har märkt det när man läser de här bibeltexterna som liksom är talade. Kanske särskilt i Österlandet. Att det är vissa ord som kommer åter och åter. Igen och igen. Man går liksom runt och förklarar ytterligare. Och broderar ut. Och så kommer man tillbaka. Och jag har märkt det med flera sådana här texter. Man kan inte liksom bena upp dem på vårt västerländska sätt. Och göra en lista med punkter. Det blir liksom inte någonting av det. Men lade ni märke till de här orden som återkommer? Jag ska säga några här. Förbli i mig. Låt mina ord förbli i er. Älska mig. Håll mina bud. Älska varandra. Förbli i min kärlek. Bär frukt. De här sakerna återkommer hela tiden i de här verserna. Och jag tror att nyckel till att Guds välvilja ska börja fungera i våra liv, det är just de här sakerna. Att förbli i Jesus. Jesus, jag tar en vers som vi redan läste. Johannes 15:7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Vad innebär det? Vi förblir i honom. Det betyder att vi vet att vi har inte klarat av livet. Vi vet att vi har misslyckats. Men Jesus har dött för oss. Han har tagit bort det där misslyckandet så att det inte är ett hinder mellan oss och Gud. Och så länge vi lever kvar i den ställningen att jag kommer till Gud därför att Jesus har öppnat vägen, då förblir vi i Jesus. Det är det som menas med att förbli i honom. Och mina ord förblir i er. Det vill säga hela vår önskan är att följa det som Jesus har visat oss med sina ord. Som vi har faktiskt i de fyra evangelierna här. Jag tror att när vi har den önskan, så då börjar det här fungera. Det är då vi får be om saker av Herren. För att vi kommer inte liksom därför att vi är så duktiga. Utan vi kommer därför att Jesus är så god. Han har gjort det här för oss. Ett annat ställe som vi läste i 16:e versen i Johannes 15. Då säger han så här: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består. För att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Det kanske låter som grekiska att be i mitt namn. Liksom, vad betyder det? Alltså, om jag lyckas förfalska någons underskrift, så kan jag ju faktiskt gå och ta ut pengar i någons namn. Om de inte tittar för noga på min legitimation. Liksom, det är den där andra personen som egentligen har rätt att ta ut någonting, men jag använder det där namnet. Det är ett lite dåligt exempel. Men att det var kanske något sånt vi kommer att tänka på så här i vardagligt tal, om man säger att jag tog ut pengar i hans namn. Sådär. Men det är inte riktigt det. Det frågar de. I Bibeln så representerar namnet någon. Liksom när man gör något i någons namn, så gör man det för den personen. Namnet avslöjar också någonting om personen som har det där namnet. Och namnet kan symbolisera en persons närvaro. Guds namn, när de frågade hans namn, så sa han: jag är, liksom, jag är den som är här. Jag är överallt. Jag är. Så när du ber i Jesu namn, det betyder att du gör det på uppdrag av Jesus. Till Guds ära. När du ber i Jesu namn, så ber du enligt hans vilja. Det står i första Johannes brev 5 och 14-15 versen att: och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om. Alltså, om vi går ut och ber på hans uppdrag, enligt hans vilja, då får vi det vi ber om. Och så att be i Jesu namn, det är framförallt att vi ber, som jag redan sa, inte utgående för vad vi förtjänar, utan vad Jesus har gjort möjligt. Hebreerbrevet 10:19-20 säger: bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi vet hur det var i Gamla testamentet. Man fick inte gå in till Guds tron hur som helst. Man fick inte gå in i det allra heligaste. Utan en gång i året gick en överste präst dit med blod. Men Jesus, han har öppnat det där. Alltså vi har större rättigheter än överste prästen hade på Gamla testamentets tid. Om vi förblir i Jesus. Om vi kommer till Gud med den inställning. Jag vet att jag har misslyckats. Jag vet att jag inte duger inför dig som sådan. Men Jesus har renat mig. Jesus dog för min synd och tog bort den. Det var den som var det som höll mig borta från Gud. När vi pratar om synd så är det inte nödvändigtvis alltid bara handlingar, utan det är frågan om vem som sitter på tronen i mitt liv. Ett synd, det är när jag själv sitter på tronen. Den plats som Gud behöver ha i mitt liv för att det här ska fungera. Det är synd, det är att missa det mål som Gud hade tänkt med mig. Men tänk att vi kan få bli upprättade på grund av Jesus och få Gud på tronen i våra liv. Det är inte fantastiskt. Och det är också därför som vi tycker om att sjunga de här lovsångerna. Vi lovar Herren därför att han är på tronen i våra liv. Och när Jesus har dött för oss så kan vi alltså be om olika saker från Herren. Så det finns helande, det finns bot för både själen och kroppen och allt det där. Därför att Gud, han har hela tiden älskat oss. Men den som har gjort det möjligt för oss att ta emot det där konkret, det är Jesus. Han har dött för oss. Han har tagit bort det där hindret som vi ställde upp mellan oss och Gud. Inte blir allt 100% bra här på jorden, det vill jag också säga. Men Guds rike har kommit in i våra liv. Och då får vi se tecken på att Guds rike finns där. Liksom Bibeln talar om en försmak. Man kan smaka på maten innan man börjar äta den på riktigt. Och vi får lite försmak så här att det är dit vi är på väg. När vi ser att någon blir frisk så är det en försmak av att vi en dag hemma hos Herren kommer att vara friska allihopa. Jag har inte jättemycket mer att säga. Jag vill ändå läsa ett ord till. Från Romarbrevet 8:31-32. Det står så här. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Allt. Alltså Gud, han har visat sin kärlek till oss på det största sätt man kan visa. Och då skulle det ju vara väldigt märkligt om han gjorde jobbet halvt. Att det liksom, vi får inte riktigt allting. Vi får inte allting nu precis, men vi får allting. Men Jesus. Vi får allt genom Jesus. Det är där som Guds omsorg visar sig för oss. Gud vill oss väl. Och Gud bryr sig om oss var och en personligt, så pass att han har räknat våra hårstrån. Och helande får vi ta emot som en del av det stora paketet som kallas evangelium, det stora glädjebudskapet om att Jesus har kommit. Det är han som gör det här i våra liv. Och Guds välvilja får man ta del av genom att förbli i Jesus. Genom att alltid ha det för sina ögon att det är Jesus som har gjort det möjligt att komma till Gud. Då fungerar det. Vi får be i Jesu namn, på hans uppdrag, enligt hans vilja. Vi gör allt det här i en stor gemenskap med Fadern och Sonen. Vi får alla vara med. Och la ni märke till också att Jesus sa, älska varandra. Alltså det är inte en egotripp grej det här att jag och min Gud. Va? Om vi håller Jesu bud, och hans bud är att vi ska älska varandra. Alltså, jag har märkt väldigt många saker som inte fungerar. Det är bara för att man på något vis glömmer bort de man har i sin närhet. Att man inte låter det som man har fått uppleva av Gud faktiskt beröra ens relationer. I församlingen och i familjen och i världen. Till sist vill jag säga det att Gud vill oss väl i alla avseenden. Han har gett oss allt genom Jesus. Den som säger att Gud han vill inte oss väl har inte läst Bibeln ordentligt. Det finns många som säger att den där guden som finns i Bibeln är en grym och hemsk gud. Men de har inte förstått egentligen någonting av vad Bibeln försöker säga. Gud bryr sig om dig. Vi kommer säkert att be för olika saker här. Jag hoppas att det här får vara liksom en uppmuntran för dig att du faktiskt kan vända dig till Gud därför att han vill dig väl. Han vill dig väl. 100%.